Nu ska ni få följa med till en av Sveriges mest isolerade öar. I alla fall nu på vintern. Gotska sanden, mitt i Östersjön.
Man går ut på kvällen, man ser stjärnorna, det ser man inte hemma. Och det är en ro, man får ro i kroppen.
På vintern bor här bara två personer, ensamma med varandra och den sällsamma naturen. P4 dokumentärsreporter Karin Persson har stigit på båten ut till ön, mitt i det vinterstormiga havet. Följ med till Gotska sanden.
Jag trivs med det. Det är jätteskönt att få lite så här isolerat.
P4 dokumentär.
Mitt ute i Östersjön ligger Gotska Sandön, Sveriges mest isolerade ö. Det finns ingen reguljär förbindelse, ingen hamn att lägga till i. Och varje besök här är förknippat med ett visst mått av osäkerhet och äventyr. Jag tar mig ut till ön i januari för att följa tillsynsmännen Dan Broander och Anders Liljegren under en arbetsvecka.
Ja, jag tycker det är naturen. Att, och lugnet och tystnaden, det är det som man kommer in i en konstig ställning när man kommer ut här, att det är speciellt.
När vi passerat genom den trånga Fårösundsleden och lämnat Fårös silhuett bakom oss, så ligger bara ett oroligt hav framför oss och någonstans där ute Gotska sanden.
Det är väldigt, väldigt skönt, speciellt den här årstiden när man är i princip ensamma på ön.
Båten häver sig upp i vågorna och dunsar tungt ner i det som verkar vara ett hål i havets botten. Här gäller att hålla i sig och fästa blicken rakt fram. Efter 2 timmars berg- och dalbana så kommer vi i le av sandön. Ön häver sig upp ur horisonten med vita snötäckta stränder och en grön skogsklädd hatt. När vi närmar oss möts vi av en svart gummiflotte. Ombord på den finns de 2 tillsynsmän som nu går av sitt arbetspass. Vi klättrar ner i gummiflotten och sätter kurs mot land. Och då sätter den där stora tystnaden och rofylldheten in. Väl i land byter vi den svarta gummiflotten mot en liten vit fyrhjulsdriven lastbil. Den hoppar fram i traktorspåren som ömsom går i tät tallskog och ömsom direkt på den breda sandstranden. Strax styr vi upp från land och kommer in i fyrbyn. Här ligger 6 röda träbyggnader med vita knutar i en tät klunga. Vi är i fyrbyn och en bit bort, knappt synlig för alla träd, kan jag skymta den bruna träinklädda fyren.
Det här är ju jättebra, man kan ju inte tänka sig bättre jobb. Det är ju ett bra jobb och mycket ledigt. Man jobbar ju 14 dagars pass, ledig 14 dagar, så att det är ju toppen att kunna få ägna sig åt vad man vill på fritiden och få så mycket fritid. Och så kan man ha lite andra jobb och mycket hemma man kan fixa med. Så det är ett riktigt bra jobb där. Man behöver inte vara bra på någonting, men man ska våga ge sig på det mesta då. Att kunna reparera saker och få det till fungera, åtminstone tills man får ut nya grejer eller nya reservdelar då, så att man behöver inte vara speciellt bra på någonting, man ska kunna lite och mycket.
Man ska kunna lite och mycket, säger tillsynsman Dan Broander som jobbat på Sandön i 24 år nu. Lägg där till att det är bra att kunna svetsa, meka med motorer, byta traktordäck, hantera motorsåg, köra båt, snickra, spå veder och hantera en dator. Det är förmodligen ändå bara en bråkdel. Listan över kunskaper som är bra att ha kan förmodligen göras hur lång som helst när man är två på en ö där allt måste fungera när det behövs. En del av arbetet är att se till att just ingenting har hänt. Att allt är som det ska över hela ön. Gillar man sen tystnaden och lugnet utan att för den skull känna sig isolerad, så är naturligtvis det också positivt. För det är också det som gör Sandöjobbet så speciellt, det säger Anders Liljegren, som hoppar in som tillsynsman när det behövs.
Ja, jag tycker det är naturen att, och lugnet och tystnaden. Det är det som man kommer in i en konstig ställning när man kommer ut här, att man går ut på kvällen, man ser stjärnorna, det ser man inte hemma, och likadant att det är en ro, man får ro i kroppen när man kommer hit. Det är speciellt, det är inte det här, även om man jobbar mycket så är det inte det där stressen man känner, utan, och sen naturen är fantastisk.
Känner du glädje i att åka till Sandön när det är dags för ditt pass?
Och faktiskt så gör jag det. Man får en liten break i vardagen. Och sen, ja, man har ingen som stör en i princip. Och nu på vintern när vi är här så är vi ju bara två stycken. Vi bor på två skilda håll, så vi möts ju bara på dagarna. Så sen får man se själv på kvällen då. Så att, men vi, i regel så funkar det jättebra.
På natten är stjärnorna verkligen nära och otroligt många om det är stjärnklart. Annars ligger mörkret tätt in på fyrbyn om kvällarna. Bara fyrens sken släpar regelbundet över trädtopparna och lite svagt lyser en kvarglömd adventsstjärna i fyrvaktmästarens gamla bostad. På håll brusar vågorna mot stranden och över oss viner vinden i talltopparna. Annars finns här en ro och en tystnad som är påtaglig med ens man klivit i land.
Ja, visst är man ju isolerad, det är man på ett sätt, men å andra sidan finns ju telefoner och datorer och faxer, och det finns det som tv, man är inte isolerad så att man känner sig som en enstöring, men visst är det ändå isolerat, det är det. Man kan ju inte gå till affären och handla om det fattas någonting, så att man får ju planera allting på ett helt annat sätt än man gör hemma.
Men upplever du det som en fördel eller en nackdel att det är isolerat?
Jag upplever det som en fördel naturligtvis. Det är väldigt, väldigt skönt, speciellt den här årstiden när man är i princip ensamma på ön och man kan planera sitt arbete och göra det man kommer ut för att göra då. Va? Sen har det en annan karaktär på sommaren då, va? Då blir det ju annat när det är mycket sommargäster här. Då blir det ett annat arbete över båtar som kommer i princip dagligen. Då är det ju inte så isolerat. Så då blir det en helt annan karaktär av arbeten vad vi har på vintern.
Påverkar det dig någonting, tror du, som människa att leva under en stor del av året förhållandevis isolerad?
Ja, det gör det ju naturligtvis. Det gör det, men jag har alltid trivts med det. Jag skulle ju inte kunna tänka mig att bo i någon större stad eller sådär. Men när jag trivs med det är klart att det påverkar, det gör det ju.
På vilket sätt?
Jag vet inte, jag tror att man blir lite lugnare och harmoniskare. Och jag trivs med det, det är jätteskönt att bo lite så här isolerat. Under sådana här kortare perioder som vi då är här i 14 dagar då. Jag skulle ju inte vilja som det var förr under fyrtiden då, att man bodde årtal utan sommargäster. Aldrig träffa någon annan, va? Men sådana 14 dagars pass, det är precis lagom.
Eftersom att ön ligger mitt i Östersjön så är det ju förknippat med i alla fall en viss mått av äventyr att ta sig hit.
Ja, men det inte finns någon hamn här så är det ju det. Alltså det kommer ju en hel del båtar på sommaren, men de får ju ligga på svaj utanför. Och sen är det ju, man måste ju passa båten hela tiden för det är ju dålig ankerbotten och vindarna vänder och sådär. Så att man får ligga på svaj och ta sig land med en egen liten jolle då. Och det gör ju att Sandön är ju lite svår att besöka.
Och den som får för sig att gå runt ön längs stränderna får räkna med att starta tidigt om morgonen och först vara tillbaka mot kvällen. Men det finns mer att upptäcka på Sandön än bara stränder och skog. Här finns den lilla jaktstugan där författaren och tecknaren Albert Engström ibland bodde.
Albert Engström ur Gotska Sandön. Låt oss stanna en stund vid Bredsands udde. Hur ödsligt skön är den icke. Revet långt ute i det klara vattnet när det är lugnt. Men i stormig udden långt vackrare. Havet vrålar med jättebrott. Skum och sand yra i luften. Trutar och måsar kämpar mot vinden. En dag var jag där för att studera sjön. Det hade varit storm, nästan orkan och havet var våldsamt upprört. Väldiga sjöar med solgnistrande brott vandrade i obeveklig takt in över revet. Det blåste så att jag faktiskt inte kunde stanna kvar, trots all skönhet. Jag måste gå baklänges upp i lä under den bundna dynen för att icke få ögonen igenmurade av den yrande sanden som stack i kinderna som nålar. Och mina glasögon, de fingar aldrig tillbaka sin glans efter den dagen. När stormen bedarrat gick jag tillbaka och målade det lilla som återstod.
Här finns den gamla skolan, så mycket som 3 begravningsplatser och en gammal militär förläggning. Men nu verkar allt liv i skolan och militärbarackerna långt borta. Det enda som hörs på håll är en skärslip i verkstaden där tillsynsmännen idag håller på att bygga om en båtvagn i järn.
Förut gjorde vi mycket jobb åt militären. Det har ju minskat betydligt tack vare det här dataåldern och automatiseringar. Vi skrev väderprognoser, eller väderobservationer heter det, som vi skrev för SMHI, skickade in var tredje timme dygnet runt. Fyrarna hade vi ju mer jobb med, det har ju automatiserats och blivit solceller på 2 stycken. Så att det blir ju mer underhåll och reparation av byggnader, fordon och sådana jobb idag istället då.
Behövs ni då fortfarande?
Ja, vi tycker vi behövs för att turismen har ju ökat och det har ju gått upp ifrån ett par tusen besökare per sommar. Nu är vi uppe över 5 turister, men det är ju vår huvudsysselsättning nu då.
På sommaren kommer årligen runt 5 000 turister till Gotska Sandön från slutet av maj till början av september. På sommaren blir turisterna tillsynsmännens huvudsakliga arbete. Att hämta och lämna vid båten, ta hand om bagage, sopor och latrin, guida och svara på frågor.
Om det blåser en dag så måste vi ut med och läktras. Och det innebär att man tar en gummibåt och kör ut och hämtar de här passagerarna eller sommargästerna på den här färjan som kommer. Och det är ett heldagsjobb alltså. Så det blir helt annat på vintern och på sommaren. Sommaren då får man ta hand om turisterna.
Är det så att du mot vårkanten ser fram emot turisterna som ska komma?
Vintern har ju sin tjusning och sommaren har ju sin kan man säga. Och visst är det kul när man ser första turisterna komma gående på spången här borta. Och sen tänker man, ja nu är säsongen igång. Och det, för att det är trevligt folk som kommer hit. Man kan säga att det har vänt lite. Man säger, nu för tiden så kommer inte de här som har fjällräven ryggsäckar utan nu kan de ha lite högre klackar på skorna.
Jag kan se Sandön framför mig sommartid när tillsynsmännen berättar. Men det är långt ifrån hur här ser ut idag. Knappt ett enda fartyg syns i horisonten. Fartygslederna går så långt ut att fartygen inte längre syns från ön. Jag får höra att 2 danska fiskefartyg häromdagen fiskat illegalt söder om ön. Men av den eventuella dramatiken märker vi på ön ingenting. Idag finns militärbyggnaderna kvar, men de står öde och övergivna. Ändå kontrolleras de regelbundet av tillsynsmännen, om det skulle behövas. Till tillsynsmännens ständiga uppgift hör naturligtvis också ha tillsyn över ön. Så ofta som möjligt tar de bilen och kör runt för att kontrollera att allt är som det ska. Till vardagen hör också att se till att de relativt få vilda djur som rör sig på ön. En dag när vi var ute på inspektion såg vi hur några sjöfåglar var oljeskadade.
Hej, räcker. Stopp.
Han kommer där.
För nu får han inte med mig.
Ja.
Nu då, ta nu.
Nej, vad fan.
Det går inte att skjuta när bilen hoppar. Han kommer i land igen.
Det är
ju inte rätt ögonblick. Ja, det är de
snabbare. Det är inte så vanligt förekommande. Det är, åker man runt ön så brukar det finnas någon oljeskadad. Men att det är några större mängder, det är sällan vi har här. Det är länge sedan vi har haft mycket oljeskadad fågel här. Men alltså att det är någon enda, det är det nästan jämnt. Va? Men det är inga mängder. Ja, det är ju framförallt alfågel som drabbas av oljeskador. När oljan kommer ut på vatten, då ser det ut som att det är lugnvatten. Och det gillar alfåglarna så att de letar efter oljefläckarna och dyker ner i dem. Det är därför det alfågeln framför allt råkar illa ut. Men det kan ju även vara andra fåglar som blir oljeskadade, men framförallt alfågel.
Hur är det med svan då? Du berättar att det var jättemycket svan bara för, var det förra året?
Ja, men det kommer det alltid. När det fryser upp i skärgården och blir kallt och flyttar de i söder över för att få tag i mat. Och så kommer det mycket förbi här. Och de som redan är trötta och matta, de blir ju kvar här. Och så har de ingen mat här och då blir de ännu tröttare och sjukare. Så dör det, så att är det riktigt hårda vintrar, då kan vara mycket svan som dör här.
Något som slog mig efter en vecka tillsammans med tillsynsmännen på Gotska Sandön, det var att när jag frågade vad det skulle bli för väder, så blev svaret bara vilken vindriktning det var och hur mycket det blåste. Inte om det skulle bli sol, moln, komma snö eller regn. Är det så att väder bara är vind för er?
Absolut, det är det enda vi är intresserade av. Om det regnar eller om det är soligt spelar ingen roll.
Regn kan man leva med, men fel vinder och hårda vinder, då kan det ju vara farligt när man sjösätter båtar och flottar och så vidare. Men lite regn, Det tål vi.
Albert Engström om den beryktade Gottberg, den sista strandrövaren på Gotska Sandön. Gottberg, han använde den sedan gammalt beprövade taktiken att med en lykta rida runt på en halt mär och på det sättet få fartygen att tro att det var en båtlanterna. Under storm och mörka höstnätter kunde seglaren narras på detta sätt. Och när fartyget drivit till land och sjön gick överallt sammans och folk försökte rädda livet, ja, då stod Gottberg där med sina två i yrket uppfostrade döttrar och drängarna och sköt de skeppsbrutna. Varefter han plundrade vraket. När folk från någon båt kom i land för att hämta vatten bjöd han dem hem till sig och tog livet av dem. Då de som vore kvar ombord tyckte att de i land skickade dröjde något länge satte de naturligtvis ut en båt för att se vad som hade hänt kamraterna. Sen mötte dessa besättningar samma öde. Sedan får han ut med sina drängar, slog ihjäl det möjligen kvarvarande, plundrade fartyget på det han fann användbart, stack ifrån ankarkättingen och lät skutan driva till sjöss. Detta om det var överlandsvind som ju oftast var fallet, då båtarna låg till ankas. Men då det var pålandsvind lät han fartyget driva i land och rapporterade efter någon tid, ty kommunikationerna med Gotland vore på den tiden mest tillfälliga, till vederbörande myndigheter, länsman eller tull, att ett fartyg utan besättning drivit i land.
Nu hör ju inte sjöolyckor till vardagen precis, men visst händer det, både det ena och det andra.
Ja, det händer ju, men det är ju framför allt på sommaren mindre båtar som kommer fel och man kanske går i land och så vänder vinden. Kan man inte ta sig ut till båten, men då kommer båten i land. Istället har det hänt ett antal gånger att segelbåtar och motorbåtar har åkt upp på stranden. Som regel brukar vi kunna fixa det. Vi har en sjöräddningsbåt här, vi har sjöräddning på sommaren så att. Men det kan vara lite smådramatiskt ibland. Det händer. Den sista stora olyckan här, det var ju Karelia 86 tror jag den var. Då var det ju ett antal som omkom. Det var ju en finsk ro-ro-båt som gick på grund där. Eller fick svår slagsida och slutade med att den gick på grund. Men det var en 7-8 stycken som omkom då. 86 tror jag det var. Så att, sen har det inte varit någon större olycka. Vi har haft några mindre oljeutsläpp. Har vi haft, men inga större olyckor, peppar, peppar.
På vilket sätt var ni inblandade i den här Karelia-olyckan?
Ja, det blev ju det att den hamnade ju, det var ju vinter och snöstorm och elände. Men den hamnade ju till slut på Seludden, gick den ju på grund. Så det var ju ett stort bärgningspådrag innan man fick den därifrån. Den hade väl en del miljöfarlig last som man fick ta hand om först. Så. Men så här småbåtarna, jag tror att folk är bättre utbildade idag och så vi har väldigt, väldigt få tillbud här ute. De som kommer hit är väldigt duktiga människor på sjön med sina segelbåtar, för det är mest segelbåtar som är här. Sen har ju mobiltelefonen har gjort att det blev betydligt mindre sjöräddningsfall. Folk kan ju meddela sig vad de är. Sen det här med GPSen har ju tagit en hel del. Framförallt så är folk bättre utbildade idag. Så det funkar bra. Vi har ytterst få tillbud här.
Halva nöjet med att vandra längs Sandöns stränder är att leta efter saker som flutit i land.
Men idag är det bara en och annan trasig plasthink, kanske en sko, en timmerstock och mindre brevbitar. Men så har det inte heller alltid sett ut tidigare.
Albert Engström ur Gotska sanden. Strandvrak är det gott om. Plank, brädor och allt slags ting som har med fartyg och hav att göra. Allt är nött och slitet efter att ha rullat fram och tillbaka i stranddyningen. Och allt har säkert en historia att berätta, om man kunde avlyssna den. Ofta en tragisk. Tunnor med stämplar på främmande språk. Mattslipade flaskor. Rundhult som legat år i vattnet. Lådor, kajutadörrar. En död vikasäl sprider sin doft vida omkring och måsar och andra fåglar har frossat på hans späck och inälvor.
Ja, det har ju blivit en väsentlig förbättring där. Förut var det ju skräp överallt, det var mjölkkartonger, flaskor, dunker, allt möjligt skräp. Det förekommer nästan inte idag, det är lite... Några tre bitar eller någonting man kan hitta annars. Skräp kastas inte i sjön idag. Båtarna är mycket, mycket duktigare på att ta hand om det.
Vad är det mest spännande du har hittat under dina år här?
Jag vet inte, det har jag aldrig tänkt på om man hittar något spännande. Förut var det ju ändå mycket sådana här grejer från militären slarvade bort. Ryska grejer och sånt där som de fick komma ut och hämta då. Det som kunde vara farliga. Men det var väl mycket sånt då, men som kunde vara lite spännande att hitta. Men nej, annars har det väl varit mest det här skräpet som kommer.
Ingen tunna med whisky och inga minor?
Ja, minor har man hittat här. Det gjorde man ju senast i somras. Sköt man en mina man hittar som låg på båten. Och det där med whisky, det vill vi inte kommentera.
P4 dokumentär.
Gotska sanden har historiskt sett varit en plats för seljakt och de senaste åren har antalet selar ökat markant, inte bara på Sandöns stränder utan i hela Östersjön.
Ja, det är ju inte karaktäristiskt för Sandön längre. Sel finns det nästan lite varstans nu, för det har ju ökat explosionsartat i Östersjön. Förut då hade vi kanske, man kunde säga några stycken eller 10 stycken var det jättemycket man kunde säga här då. Nu kan det vara 150 stycken ibland. Om man säger dem lite varstans överallt, inte bara selhudden nu, utan man kan säga dem nästan var som helst kan det dyka upp. Selhuvuden och vattnet här. Men sen är det ju väldigt mobila, så de åker nog runt här i hela Östersjön. Och de förflyttar sig, man har ju haft sändare på, de förflyttar sig väldigt fort. De kan vara ner på Salvorev ibland och... Något dygn senare kan de vara här och så vidare. Så det är, de flyttar sig väldigt mycket.
Men just nu så ser vi ingen sel. När kommer de hit?
Ja, det kan jag få se sel här. Det är ju inte de mängderna, men det ska vara rätt vindar. De vill ju inte vara på selodden när det är nordliga vindar till exempel. Det gillar de inte. Sen är väl mycket av dem drar väl norrut nu när det börjar bli kallt och de ska föda. Kötarna då vill de ju ha is helst att föda på. Så att det är nog större chans att få se norrut just nu. Men det finns säkert en hel del här också om man är nere vid stranden. Att man får se någon då.
När du är här ute Anders, vad saknar du då?
Ja, jag saknar ingenting egentligen. Eftersom man kommer till det lugnet här så har man då haft det stressigt hemma så blir det att man varvar ner inombords men man varvar upp i händerna. Man kan göra mycket mer och sen har man ingen som styr en. Utan vill man jobba till klockan 10 på kvällen då gör man det och även börja tidigt på morgonen så att man har liksom ingen att man ska passa. Det enda är att man ska hinna med att äta mat. Det är det enda.
När du är hemma då, kan du sakna livet på sanden ibland?
Ja, det gör man faktiskt. Det har blivit så många år här nu så att...
Men vad är det med sandlivet som du saknar när du är hemma?
Ja, det är den här ron i kroppen man får när man kommer hit. Att man varvar ner inombords på något sätt. Och sen man vet att man inte har någon som styr den alltså, utan man bestämmer lite själv.
Båten lägger ut, arbetsveckan är över. Så snart jag satt mig i gummibåten som går ut för att möta sjövärnskårens båt som ligger en bit längre ut till havs, så släpper den där känslan. Sandön försvinner bakom mig och i samma sekund kommer omvärlden emot mig. Mobiltelefonen knäpper till och annonserar att flera sms tagits emot. Personalen på båten välkomnar oss tillbaka, bjuder på kaffe och pratar om veckans händelser i världen. Och jag vet att jag redan saknar Gotska Sandön.